Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sporthuset öppnar dörren till december månad. Jag heter Björn Alvefelt. Tommy Åström, vilken sport är mest december för dig?
Ja, men det måste ju vara längdskidåkningen, tycker jag. Som jag annars har hackat lite på här i podcasten. Ja. Men det är inte för att jag egentligen ogillar längdskidåkning, utan det är för att jag är inne mycket på det här med globala konkurrenser. Jag är tjatig om det, men längdskidåkning för mig.
Och gammal fem mil och snor i skägg,
ja,
och sånt som
jag gillar,
ja. Jens Fjällström, vilken sport är mest december?
Men för mig är det faktiskt ishockey. Av anledningen att jag kom ju född och uppvuxen i Umeå. Och det var inte liksom några konstfrusna isbanor där. Och hockeyrinkar där. Utan de började spolas när kylan kom. Och i regel så var det så där början december som det blev riktigt bra isar. Och man kunde sticka ut och spela. Och jag ska säga det. Alltså, jag la minst lika många timmar på hockeyplan uppe på Mariehem som jag har lagt nere på gräset nere på ängarna. Det var bara det att det var, när det var kallt var man där uppe på isarna, och när det var varmt och skönt var man nere på gräset.
Hade du samma spelstil i båda sporterna?
Ja, det får man nog lov att säga.
Vem hade du blivit, jämför dig med själv, med en hockeyspelare om du hade valt det istället?
Så det är ju nästan på väg att säga. Nej, men jag vet, alltså, spelskicklig, teknik mer än kraft. Så jag vet inte tusan vem man skulle ta och överföra det till.
Ja, men någon måste hitta en pudelklok center, eller?
Ja, som undvek tacklingar hela sin...
Ja, kanske. Samtidigt så var jag nog lite så här mer ytteraktig.
Aha, okay, ja.
Men definitivt ingen back.
Nej.
Så kan man summera hela. Så jag känner igen det där när jag lirar hockeybockey, som jag gör med jämna mellanrum, och som jag tycker är otroligt roligt.
Verkligen.
Alltså det tycker jag, det blir ju den optimala kombon om man vill vara på is, nämligen att man får en boll där också, för det går ju att göra så mycket roligare saker med boll. Men liksom så enkelt, man bara lyfter den över klubban på någon som sveper förbi och gör det. Och så tycker jag hockey och hockeybockey i det fallet är så underbart i förhållande till fotboll, för man blåser ut allt man har i kroppen innan man sticker iväg och byter. Det gör du nästan aldrig under en fotbollsmatch.
Det tar ju jättelång tid att byta i fotboll, så det måste ju vara hur slut som helst.
Ja, det gör ju det. Du måste ju på någon vänster alltid ha en maxlöpning kvar. För du vet ju inte själv när det dyker upp än.
Nej, det är sant.
Trots allt kan du sticka ut i båset där och få en räddning där.
Känner ni att vi utesluter det nu i samtalet? Hej Lasse Granqvist.
Tjenare.
Du är vår satellit idag.
Ja, exakt. Jag är ute i Gustavsberg här och sitter och njuter av en vidunderlig decemberdag här faktiskt. Det är någon minusgrad och vackert solsken.
Tommy
har varit fel land, eller hamnat i fel land, med tanke på att han alltid vill ha en globalt stark sport. Och det är svårt med vinterhalvåret.
Ja, Tommy.
Men de globala stora sporterna. Lasse, du har ju varit och tittat på mig när jag spelar hockeybockey. Jag spelar ju korphockey på högsta nivå. Det är ju en paradox. I 25 år. Och du var där då, eller hur? Och tittade.
Ja, ofta var det torsdagskvällar, va? Han kunde ju köra Sportextra med Sveriges Radio med slutsignatur till 22. Sen åka och kolla på sista matchen där uppe. Det roliga var att Tommy körde ju själv sen efteråt, varv på varv på varv där, när de andra hade klivit av och gått in i omklädningsrummet och de skulle släcka.
Typ då?
Energisk. Men precis som alla friidrottare, väldigt mycket spelar för sig själv. Så lagidrott är ju liksom inte, gör det här tillsammans finns ju inte inom individuella idrotters grundprestanda liksom. Men oerhört energisk.
Forechecking, boxplay, döda tid.
Och drömspelare att vara med.
Jag försöker rama in dig här, Tommy. Var det mycket boxplay för dig?
Ja, men jag är bra på åka. Ja,
det låter det.
Bra på åka.
Svaret på din fråga annars från min sida, Björn, är ju vanlig konventionell isbandy.
Ja.
Annandag jul, sportextra i radion. Då hade ju bandyn för många år sedan sin premiärdag dessutom. Men det är december. Även Boxing Day, Premier League-fotboll. Känns också väldigt mycket speciellt, ja, december. Det. Annars är ju vinterhalvåret fyllt av hockey.
Precis. Apropå hockey, Lasse, du fick rubriker och svar på tal på en gång förra veckan när du sa Per Jonsson, eller var Tommy som sa Per Jonsson är fel för Leksand. Och då fyllde du i med att du ser en stor risk att Leksand kommer att åka ur Hockeyallsvenskan. Och vad svarar Perra med? Tre raka segrar.
Mm. Vad säger det är bara att gratulera. Ja. Jag tycker det är roligt dock att folk har ju bara av sig när man har fel i någon åsikt. Och herregud, alltså, hade jag fått lika många reaktioner när jag någon gång sagt någonting som stämmer, så hade jag inte fått göra något annat än att sitta och svara på glada tillrop. Dessutom vill jag säga så här. Ett, jätteglad med Leksands IF. Jag vill stryka under det. Jag är jätteglad med Leksands IF. Och faktiskt också med Perra i det perspektivet. Men två, tre matcher gör inte en säsong. Låt oss avvakta. Normalt sett brukar jag säga att när det kommer en ny tränare, vänta 10 matcher så kan man göra en summering. Men med detta sagt, alldeles tydligt en Perra-effekt. Alldeles tydligt. 9 poäng av 9 möjliga. Det går inte att göra det bättre faktiskt.
Annars var det Rod som gällde mycket förra gången vi spelade in en podcast. Och vi frågade sen våra följare på Twitter, vilket lag ska vi supporta med all vår kraft i den här The Boat Race, kom vi fram till att det heter, va? I mars månad mellan Oxford och Cambridge.
27 mars 2016 är det, utfall att vi skulle få för oss att åka över och kolla på det.
Jag tror det var 51% eller 52% som de vann med bara, så det var väldigt jämnt. Men nu är vi officiellt Cambridge-supportrar. Känns det bra?
Ja, det är faktiskt av de två städerna den enda jag har varit i. Så det känns ju som rätt av den anledningen. Ja.
De hörde av sig, va, eller?
Ja, jag mejlade dem och sa att vi gärna vill ha med någon gång under säsongen här, eller upp, vad säger man, uppladdningen inför roddet i mars, coachen eller någon i laget eller sådär. De har inte svarat garanterat ja på det. De sitter väldigt mycket i båt, lät de mig förstå. Det är en väldigt intensiv träningsperiod. Men de var väldigt glada för vår support och följer nu oss tillbaka på Twitter. Det är väl en kärleksförklaring. Mm.
92 Nobelpristagare i historien från Cambridge. Ja. Det är notabelt i alla olika kategorier också, till och med fredspriset alltså, som ju delas ut ifrån Oslo. Tre litteraturpristagare, den första från 1950. Så att kärleksbomba Rodd kunde innehålla en del annan kompetens också.
Men satt rodde de också, de som fick Nobelpris?
Det kan jag inte på något sätt tänka mig. men det ska inte uteslutas.
Simor annars, det är som vi sa väldigt mycket hockey just nu, fransk fotboll för all del. Men annars är det ju Gåsmamman som är den stora grejen i Simors filmkanaler. Läst lite recensioner och det står överallt nästan. Det här är det bästa Sverige har gjort i dramaväg sedan Bron. Är det någon som har hunnit se Gåsmamman? Jag faller utanför där.
Nej, jag har inte sett det, men jag tycker det är bra som det funkar nu med telefonen man tar i Simor-appen där, så är väldigt lätt att få upp alla dem. Gåsmamma dyker ju upp när man slår igång appen, då blir man attackerad av gåsmamma. Så att jag har varit otroligt nära att trycka play och kommer göra det snart.
Ja, då får du återkomma med en recension när det läget. Jens, vilken dramaserie har du fastnat i mest genom tiderna?
Ja, det har ju varit Bron. Den har ju fullständigt trollbundit mig, och 3/4 av den familj jag tillhör också. Och det är ju liksom nästan så att man söndagkvällar som brukar vara det där, kan finnas lite söndagsångest inför en vecka som ska börja. Och så sedan så är söndagkvällen någonting man ser fram emot och riktigt, riktigt längtar till. Hans Rosenfeldt väl, som ligger bakom manuset till det där, tycker jag har fått ihop det på ett otroligt bra sätt. Alltså fläta samman det, och jag gillar Saga Norén kopiöst mycket. Lite grann som jag, samma sätt som jag gillar Lisbeth Salander en gång i tiden. Och det är som att de där kvinnliga karaktärerna etsar sig fast djupare och tydligare för mig faktiskt.
Gåsmamman låter ju som en sån.
Det finns potential uppenbarligen där.
Lasse, vilken serie ligger dig?
House of Cards första 2 åren. Jag vet att jag tittade ju i fatt den där serien i samband med fotbolls-VM i Brasilien 2014 inför VM-finalen som vi fick gå och vänta på eftersom det var uppehåll i spelet. Så var man ju omåttligt rädd för att bli magsjuk. Jag kunde heller inte sova på natten, jag berättade det här förut tror jag, vid det här hotellet som de av någon underlig anledning hade placerat på Copacabana. Så man dansade ju med alla som var där hela natten då, liksom man låg på hotellrummet och försökte sova, vilket inte gick. Så att man låg och dunkade med i rätt takt där liksom, och blev ju bara mer och mer irriterad. Så jag drog iväg till Sao Paulo, 45 minuters flygväg därifrån, tog in på ett flygplatshotell med 3 glasfönster, och eftersom jag visste allt redan om de blivande finallagen där, så tänkte jag att det här får jag ju ju göra något annat, så då kollar jag Fat House of Cards.
Men nej. Ja, det är bra att du kommer in på det här, Lasse, för jag var precis på OS-möte med Radiosporten. Jag ska ju dit på sommar-OS i Rio. Kom som en kalldusch då, att vi ska bo i någonting som heter Barra. Känner du till det? Känner ni till det, ni som har bäst in i Barra? Och arenan, friidrottsarenan, för första gången, inte i OS-området, utan vid Maracana. Mm. Och rapporterna säger 1,5 timmes enkel bussresa. Alltså enkel väg, bussresa, 1,5 timme. Aj, aj, aj.
Jag kan säga, det finns ingenting som är ett likhetstecken mellan att färdas buss eller bil och att det är enkelt. Så den kan du stryka. Nej, så att... För det är det inte. Det är massiva, monumentala megaköer. Men i ett OS kanske de stänger av lite mer än vad de gjorde när vi var där.
Nej, men de hade sagt att det ska bli såna Olympic Lane som man kan åka i, ja, kan bussarna och bilarna. Också. Men de hade inte speciellt stor tilltro till att folk kommer bry sig om den där Olympic Lane.
Men om du är 1,5 timme ifrån, ja, har du inte blivit fullständigt felplacerad och bör lobba för att hamna på nytt ställe i så fall?
Du menar att flytta hela OS?
Ditt hotell.
Jo, men grejen är att allting annat ligger där. Det är friidrottsarenan som är utkastad för första gången.
Friidrottsarenan är utkastad? Ja. Oh, herre min.
Rio de Janeiro, du kommer komma till ett ställe där du helt plötsligt kommer till stora läktare som är uppbyggna i en enda lång... Alltså du åker så här typ 3 kilometer och har en läktare in till dig. Så märker du att på andra sidan, mitt emot den där läktaren, en läktare till. Så är det liksom typ en liten gata emellan där. Och det kan du fundera på vad det är.
Mm, jag kan lägga till annars vad det är.
Ja, gör det.
Karnevalen.
Mm. Samba. De har sambaskolorna där, vet du.
Jag undrade också jättemycket, för vi åkte förbi den där när vi åkte från flygplatsen.
Samba.
Vad tusan är det här? Det var någon där gammal grekisk, ja, men du vet när man kör med häst och vagn tävling där eller något i den stilen, men som sagt till slut trillade poletten ner.
Kan du göra en mindmap, Björn, hur vi hamnade från gåsmamman i Rio?
Det var ingen tillfällighet när vi kom till Sao Paulo att den som mötte oss där och var från Sao Paulo sa så här: välkomna till Sao Paulo, här arbetar vi medan man dansar i Rio.
Ja, skicka den där adressen till det här hotellet med 3 glasfönster, det känns som att Tommy kommer att behöva, ja, det.
Flygplats hotell Sao Paulo.
Det startade som en liten tävling det här, i att komma med den mest originella infallsvinkeln. Det har blivit mer och mer en tävling att koketera med vem som är minst originell, och sen så blir ni ändå originella i slutändan. Lasse Granqvist,
du får börja. Ja, det här då, är inte originellt, hörru. Nej, men det är en grej i tiden, kan jag säga.
Är det Ulf som har skrivit eller är det du som har skrivit det?
Jag har faktiskt haft 3 separata samtal plus en mailkonversation med dig, Björn, för att komma på ett ämne. Och jag tackar alla för inspelen och väljer ett annat.
Mm. Varsågod att berätta vad din rubrik är.
Rubriken är Våga tro på erfarenhet.
Varsågod.
Claes Elfsberg gjorde sin sista sändning som programledare ankare för Sveriges Television bara häromdagen. Han har fyllt 67 och SVT medger inte längre någon anställning. Det är såklart alldeles uppenbart nonsens. Elfsberg står för trygghet och tydlighet. Särskilt i dessa tider blir en personlighet som Elfsbergs viktig. Jag tycker dessutom att han verkar både pigg och vital, så varför ska ett datum i en kalender tvinga bort honom? Dåligt SVT. Den 30 november 1940 föddes Lars-Gunnar Jansson. 75-årsfirandet, bara häromdagen alltså, markerade också 25 år som expertkommentator för radiosporten ishockey. LG är precis det en kommentator i radio ska vara. Han är engagerad och träffsäker, humoristisk och med distans, och hans stockholmska har gett honom en särskild plats i radiolyssnarnas själ. Han vet vad han pratar om. De brukar nämligen göra det, folk som har varit med. Jag vill höra ännu mer Lars-Gunnar Jansson i radio, och jag vill ge Claes Elfsberg jobbet tillbaka. Våga tro på erfarenhet.
Snyggt. Väldigt bra.
Jättebra.
Utifrån mitt Twitterflöde häromdagen så var det gravt ooriginellt. Väldigt många tyckte precis som du. Jens Fjällström, varsågod, din rubrik.
Roligaste gruppen, den bästa.
Din minut börjar nu.
Ja, egentligen så handlar det ju om att 12 december så lottas EM, mästerskapet som går i Frankrike. Och jag har gjort som så att jag har tittat närmare på det hela, för att spåkulan har jag satt framför mig, och sen så har jag tittat på 2 olika typer av grupper som Sverige skulle kunna hamna i. Det finns dels mardrömsgruppen, som Lasse, du känner till det. Vad kallar jag den?
Titt.
Tittgruppen. Det är Tyskland, det är Italien, det är Turkiet. Det vore rena mardrömmen för ett svenskt landslag att stöta på de lagen. Tyskland vet vi hur det brukar vara, med Italien, äckliga. Och Turkiet, men de är mycket bättre än vad folk tror. Däremot finns det den roligaste gruppen. Och jag har försökt få ihop det här, och det är inte bra. Men det dock består det av R i varje fall. Det är Royce England från Pool 1. Det är Revanche
mot Ryssland som gäller från pool 2. Och i sista så är det rysligt roliga Island med Lars Lagerbäck. Får Sverige den lottningen så kommer laget gå vidare.
Ja. Underbart att kalla Island för rysligt roligt, det är originellt.
Ja, det var mycket som var originellt där. Vi får nog anledning att återkomma till detta. Tommy, vad är din rubrik?
Bragdguldsjuryn är felbyggd.
Oh, snyggt. Redan. En minut.
Sen 1925 utdelas ju Svenska Dagbladets guldmedalj för årets främsta svenska idrottsbragd. Det gjordes nu den här veckan också. 17 år i rad har det gått till individuella idrotter. Trots Zlatan, Peter Forsberg, svenska ishockeylandslagets OS-guld i Turin med alla NHL-spelare på plats. Av juryns 14 medlemmar så kommer 2 från de 2 största sporterna i landet, fotboll och ishockey. Det är Thomas Brolin och Mats Sundin som är de jurymedlemmarna. När nu Zlatan Ibrahimovic inte fick bragguldet i år så finns det en risk att nästa år, som kan vara Zlatans sista på toppnivå, inte blir så lyckat och att Sveriges främste fotbollsspelare genom tiderna aldrig fick bragdguldet. Ett fiasko i stil med när tungviktskungen Ingo inte fick det. Det var ett kanonläge nu att ge Zlatan priset. Han hade avgjort EM-kvalet i princip själv och satt rekord i PSG:s historia när det gäller målskyttet i franska ligan. De största svenska idrottarna genom tiderna, Borg har fått det 2 gånger, Stenmark 2 gånger och Waldner 2 gånger. Ingen Zlatan, för att han inte är en individuell idrottare. Och för att Svenska Dagbladets bragdjury är felbyggd.
La Casa Deportiva, con Jens Lasse y Tommy.
Oh, svårt att sortera det här. Vilken ände vill ni börja i? Har du någon reflektion kring LG Jansson? Du la ut en jättetrevlig bild på er fest ni hade.
Mm, vi var där, jag och Lasse. LG gjorde sitt sista internationella mästerskap på Radiosporten 2010, OS i Vancouver, tillsammans med mig och Lasse. Sen efter det så har han inte jobbat internationellt för Radiosporten, men däremot med de andra ligorna. Och det är ganska talande, tycker jag, för att det som direkt kom upp då, det var han fyllde 70, det var just att man började titta lite på åldern och sådär, ungefär som Claes Elfsberg. Men sen har det ändå visat sig efter det, han är uppe på ytterligare 5 år, att han håller. Och det vill, därför tycker jag Lasse har en jättepoint här med Elfsberg. Men jag vet inte, ville Claes Elfsberg fortsätta i den här rollen?
Har han sagt någonting annat i någon
tidning?
Han har ju nått igenom rejält.
För att det, han skulle ha någon, han har fått någon så här ambassadörspost nu då, att han ska köra lite nyhets på morgonen.
Alltså jag tycker han har varit i sin prime på sista tiden.
Verkligen.
Så att om han vill fortsätta, så tycker jag det är en no-brainer alltså. Mm.
Kort sagt, bu.
Ja, vi kör en bu redan. Alla var överens. Det är kul i och för sig, men det blir tråkig radio. Så vi går vidare. Vilken är din drömgrupp spontant? Eller du kanske inte har alla lag framför dig, Tommy. Men hur vill du att en optimal grupp för svensk del ska arta sig?
Ja, men vi blir nog lite för ensäga kanske också. För England låter ju kanon. Det brukar alltid funka bra. Åtminstone ett kryss. Och det är ju tuffaste sidningsgruppen, eller hur?
Ja, det är det. Du har Frankrike, Tyskland, Portugal, Belgien att välja mellan där. Ja. Man skulle ju kunna örat säger ju Belgien på något sätt, men Belgien är ruskigt bra, så England är betydligt mycket bättre.
England, där ska man inte lyssna så mycket på örat utan titta på fakta.
Det ska man göra. Eller? Ja, men, och de tycker ju det är läskigast att möta Sverige också.
Men jag tänkte på, och Island tror jag absolut, men jag tänkte på den där gruppen, inte Ukraina Ryssland. I Rysslands sidningsgruppen. Är inte de några som Ukraina? Alltså de slog ju Sverige hemma i Ukraina. Det här är ju Lasses favoritland för övrigt. Sen det mästerskapet. Och, men de borde väl Sverige kunna nöta ner, Ukraina?
Det kan man säga. Du har Italien, Schweiz, Österrike. Skulle kunna vara, men vi har ju sett hur det har gått mot Österrike en massa gånger. Kroatien har ju alltid varit svårt. Så Ukraina är ju det man skulle kunna välja mellan. Men jag tycker Sverige har mött Ryssland 2 vändor och egentligen underpresterat i bägge dem. Och det tror jag liksom laget känner på sig. Att om vi kan nå till en vettig nivå så kommer vi vara bättre än Ryssland. Och då är det liksom rätt skönt utgångsläge.
Jag har stått bredvid dig en gång, Lasse, när du skällde ut en hotelldirektör i Kalmar, tror jag det var. Och då, när han inte riktigt hade förstått hur missnöjd du var, så sa du: jag har till och med bott på bättre hotell i Donetsk. Apropå ditt förhållande till Ukraina.
Ja, det var det här vandrarhemmet som var 5 mil utanför Donetsk. Ja, där var jag lite taskig, för det var faktiskt inte bättre, men det var ungefär lika dåligt.
Vad är ditt bestående intryck av Ukraina som land?
Jag bodde i Kiev då och reste österut och hade Kiev som bevakningsuppdrag då, såklart. Men även både Donetsk och Charkiv. Det är många minnen, men ett kan jag berätta är när jag kom första gången till Charkiv. Så blev jag hem och tog en taxi från flygfältet och in till arenan så frågade den här personen som körde, vad gör ni här? Han talade nämligen god engelska. Vad gör ni här? Ja, det är liksom fotbolls-EM. Så vi tendens att söka upp där matcherna är. Ja, men vad gör ni här? Liksom, det enda vi gör här, vi dricker hejlöst med alkohol. Det är bara alkoholister som bor här och medelåldern är 52 år, sa han. Och de som inte är alkisar, de är narkomaner. Och det är klart, när man möts av det inspelet, när man kommer till ett ställe, då börjar man fundera, vad gör vi här?
Charkiv var verkligen öst. Ja. Jag tror jag och Robert Pärlskog hade någon bilresa där ner till, kan det vara Donetsk till och med, som var förfärlig. Alltså, det var ju gropar i vägen där, och Robban har inte bil i vanliga fall, så han tycker om att köra bil när tillfälle ges och sköter det riktigt bra, men det gällde ju att han var med och parerade, för det var ju liksom meterdjupa hål som fanns lite här och där. Och ett par, vi hade nog rätt tur som inte blev stoppade, för det var ju mer regel än undantag att polisen stoppade bilar, och så sedan så hittade de ju alltid någon anledning till att man hade begått något form av regelbrott, och så sedan så fick man punga ut med lite grann västvaluta och så sedan köra vidare. Det var, jag vet, ett par olika tv- och radioteam som vi stötte på i varje fall som hade råkat ut för samma sak. Så det slapp vi undan i varje fall. Det är Ukraina.
Det här var ett stickspår, kände jag, men det var intressant. Du, vad tänker du om jurysammansättningen? Individuell kontra lagidrott när det gäller bragdguldet.
Jag tycker det är spännande synpunkt. Jag köper resonemanget där faktiskt. Sen kan man ju säga att varför skulle vissa idrotter ha fler representanter, men det är klart att och det är svårt att komma upp i den meritförteckningen som individ som de här herrarna har som sitter från fotboll respektive ishockey, då, Brolin / Sundin. Men jag är med på resonemanget, och framförallt när vi tittar på hur svårt det har varit i historiken för lagidrotten att vinna. 2006 som Tommy tar upp som ett exempel, Tre Kronor som blev olympiska mästare och världsmästare i ishockey samma år, de får det alltså inte 2006. Det var Anja Persson som fick det.
Alltså, utav de 14 som är i juryn så är det ju två stycken som har kopplingar till lagsporter, och det är det som är hela problematiken, och det är liksom inte rimligt. Nej. Att 17 år i rad så har det varit individuell idrott. Det är någonting som är fel i sammansättningen. Så därför kan man inte säga så att därför skulle det behöva vara mer än en från fotbollåket, därför att de andra gaddar ihop sig om att det ska vara individuella idrotter. För det vet vi att friidrott, längdskidåkning, simning och så vidare, det finns ett liknande resonemang mellan de här idrotterna. Därför vinner Sara Sjöström nu, och Ibrahimovic kommer, det kan mycket väl bli så att han står utan bragdguld när hans karriär är över, vilket är fiasko. Men så är det också så att Zlatan, nu kan det också bli så här tokigt, så att han får ett ganska svagt år nästa år. Men av ren kompensation så ska de ge det till honom då efter att ha hört den här krönikan.
Nej, är inte ordet bragd grejen här?
Alltså. Jo, han gör ju, och bragd, där finns det ju liksom lite olika. Det är att det ska vara oväntat och sådär pratar man ofta om. Men egentligen om man tittar i statuterna från början när de skapades 1925, så är det att det ska vara en seger som har gjorts med en okuvlig, obändlig viljas ur ett svårt läge, ur ett svårt och vanskligt läge. Det är egentligen det som är kriterierna. Ur ett svårt att snacka om Zlatans grej i EM-kvalet här. Var inte det, Jens och alla andra, om möjligt, ett svårt och vanskligt läge?
Jo, men en bragd kan man ju i högsta grad säga att både landslaget, men framförallt Zlatan som ju bär landslaget på sina axlar och gör i två direkt avgörande matcher väldigt avgörande prestationer och mål, och inte minst hur de såg ut de där. Så det tycker jag borde ha funnits aktuellt på näthinnan också, för annars brukar ju sådana där saker kunna ställa till det. Något som har skett i februari och mars som var ohyggligt bra glöms bort för någonting som är aktuellare. Men jag tycker också fotbollslandslaget, U21-arna där, de står ju också för en bragd, som verkligen är en bragd. Att egentligen möta motståndare som konstant, egentligen om man tittar på pappret, är bättre lag än vad de själva är. Mm. Och överträffa sig själv och egentligen ta sig vidare från gruppspelet är en sak, och sen slå ut och sen gå fram till final och dessutom vinna final.
Det tycker jag. Var det inte jättesvårt i den här sista matchen i Halmstad?
Det var ju jättelänge sedan ett svenskt U21-landslag överhuvudtaget tog sig dit. Men det tycker jag är bragder rakt igenom hela det mästerskapet, skulle jag vilja säga.
Det heter ju Svenska Dagbladets guldmedalj också. Alltså det här med bragd har de ju haft så svårt att komma igenom vad det egentligen är. Därför att, och jag känner igen diskussionen. Jag är ju ordförande i nomineringsjuryn till Idrottsakademin, alltså Idrottsgalan. Och där finns det en priskategori som heter årets prestation. Och där blir det också en diskussion om vad man menar med detta egentligen, om man sitter länge och pratar om detta. Och det är klart, så blir det ju alltid också när man har bragdjurysammanträde, att de kommer att hamna i en diskussion om det är rätt eller fel på det sättet vi sitter och snackar nu. Och det hör ju till bilden. Men jag tycker vinkeln på att juryns sammansättning är föremål för frågetecken, jag tycker den är spännande. Mm. Och sen är det ju inte så att de individuella idrotterna gaddar ihop sig i den meningen att de sitter utanför mötet och säger att det ska vi minsann se till att inte bli Zlatan här. Utan de argumenterar ju med grundval av sina egna erfarenheter från sina tungt merittyngda karriärer. Mm. Och då blir det ju såklart så att om du har en kraftig övervikt för individuella idrottare, så är det ju den värderingen som gäller också i deras argumentation.
Jag ska korrigera med det är helt rätt som du säger, Lasse, som gaddar inte ihop sig med att de snackar ihop sig, men däremot så har de ju liknande värderingar såklart, precis som
exakt
du är inne
på. Jag menar. Det bästa måste ju ändå vara 1982, när Mats Wilander fick det och inte IFK Göteborg som vann i UEFA-cupen, och Blåvitt skickade telegrammet: grattis Mats, vi slog för många bollar i nät.
Ja, det var bra. Det jag kul. Ska jag säga att Annette Norberg är med också, som är curling virtuos sen tidigare, och det är ju en lagidrott på ett, men säger lagbollsporterna, så är det alltså bara två stycken, och det har varit många konstiga exempel genom åren just av den här anledningen. Tre Kronor alltså, som tog det här häftiga OS-guldet i Turin 2006, förlorade mot Anja Persson som hade andra år i karriären då hon egentligen var bättre. Handbollslandslaget fick det inte 1990 när de sprängde alla murar, och så gjorde de någon sån här kompensationshistoria på det åtta år senare. Så att det finns en problematik här med lagbollsporterna. Så hälsningen till Bragguldsjuryn är att försöka se över det här och få in ishockey och fotboll är ändå de två största sporterna i landet.
Men det är en viktig poäng att säga hur svårt detta är. Därför att om nu Ibrahimovic slutar sin karriär som en av de största i svensk idrott genom tiderna, vi har haft den debatten, och inte har fått bragguldet någon gång, så kommer ju de bragdjurjarna, alla de som har suttit i juryn för bragdsammanträden under den här tidsperioden, att vara de som missade honom. Så att det visar hur omåttligt svårt det är varje år man sammanträder i den här juryformen. Och jag kan tänka mig att namnet har varit uppe just mot bakgrund av det som anförs i vår diskussion här på sammanträdet. Men han, och jag menar, vad ska krävas för att han ska få det nästa år? Det är ju att han skjuter Sverige till en medaljmatch i Europamästerskapet och som överår i de olympiska spelen i Rio.
Kort runda, vem borde fått Bragdguldet 2015, Lasse?
Jag anser att de gjorde ett korrekt beslut som valde Sara Sjöström.
Jens.
U21-landslaget.
Tommy.
Ja, det har ni förstått. Det är ju Zlatan Ibrahimovic.
Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy.
Det känns som att Sporthuset och dess medlemmar adopterar vissa sporter och för dem mot sitt hjärta. Ibland högst motvilligt och ibland väldigt välvilligt och med stor entusiasm. Och det handlar ju oftast om vilka sporter som lottas ut i den här kärleksbombningen. Det momentet som vi brukar avsluta med. Det har varit en hel del mästerskap på sista tiden, och det har slumpat sig så att det är dina sporter, om man får säga så, Jens, som har haft mästerskap. Bordshockey. Vi sa att vi skulle dyka upp på Swedish, ja, eller Stockholm Open.
Extremt dåligt samvete för det. Det måste väl komma en ny Stockholm Open eller någon ny tävling som vi kan gå till.
Kom hit igen. Den gick i helgen som var, vi missade det allihop. Men jag frågade vem som vann, det var Hans Österman som väl var din
deep
throat.
Han var ju min mentor. Jo, men jobbar på Aftonbladet och synnerligen bra representant för sin sport. Mycket engagerad som de verkar vara, de som är uppe i bordshockey. Toppen, jag vill bara gratulera till
grattis segern. Hans. Avställa sig trea för övrigt.
Okay.
Bordshockey Karo längre ner i resultatlistan. Sen har det varit rugby-VM pågick, det kändes som i 3 månader.
Ja, det är långt. Det är 48 matcher. Så det är ju liksom det är som ett seriespel i sig själv. I England var det i varje fall en publiksuccé. Drygt 50 000 snittade på de där matcherna. Då ska vi veta att två av arenorna tar liksom 11 respektive 15 000. Så det var ju 80 på Twickenham eller vad det nu heter. Och så sedan sa man ju då Wembley 89 000. Alltså jätteintresse för det hela. Och allting avgörs i en derbyfinal mellan Australien och såklart, som alla rugbymatcher bör bestå av, Nya Zeeland, All Blacks. Så det var ju bästa tänkbara egentligen upplösning. Jag hade ju sagt att det fanns ju några skäl att tycka om rugby extra mycket. Och The Haka, den här dansen som All Blacks gör innan match, en av dem. Och det andra var ju liksom att det här är världens tuffaste men ärligaste sport. Och det visar den än en gång.
Häftigt. Om vi älskar Cambridge i rodd så älskar vi väl All Blacks ännu mer.
All Blacks, ja, verkligen. Alltså, jag skulle nästan vilja säga att alla som lyssnar, vik upp datorn, gå till mobilen eller vad det nu är och sök rätt på två stycken länkar. Björn, jag har skickat den till dig sen tidigare. Det ena är, lättast säkert att söka på, den är Team Ball Player Thing.
Jag älskar den.
Team Ball Player Thing. Det är alltså skådespelare och artister som går ihop och så sedan ska de göra en sång för att stötta laget för att nå bättre framgångar. Och sen är det dessutom en insamling till sjuka barn. Ja, men ni hör ju hur bra det är.
Jag håller med.
Den andra länken kan jag släppa.
Mm. Jag känner ändå att Lagedin kommer lite i bakvattnet. De har ju vunnit igen. Det är EM. Också Jens gäng. EM, VM, EM nu. Tre raka guld. Nu pratar vi curling.
Precis.
Det är ju en annan som vi har kärlekspoppat.
Ja, kommer ni ihåg varför vi... Tre anledningar att gilla curling. Det var teknik, taktik och team. Lagspelet i det hela. Det är rätt kul att kolla på det där också, för att om man vill in och se så på curlingförbundets eller internationella curlingförbundets hemsida så finns det, så att man kan se hela den här matchen. Där är det inga rättigheter som ligger emellan. Du behöver inte köpa något abonnemang för det. Och man hör hur det är mikrofonen som är väldigt nära spelarna, hur de diskuterar om de olika besluten. Bland annat den här sista scenen som ska köras in. Då hör man när de står där och med sina olika åsikter och funderar på hur det här ska gå till.
Jag har uppenbarligen missuppfattat vad allt det här med kärleksbombning gick ut på. För jag är inte gift med någon av sporterna.
Jo, men jag tänkte att du skulle berätta lite
Jens om det. Jens har inte gjort någonting annat än att kolla här på curling och rugby och bordshockey.
Det är stressigt nu när man gillar så många sporter. Förut så gillar man bara ett par stycken, men nu gillar man plötsligt 10, 15, 20, 30 stycken.
Men alltså, vad är det senaste från Varpa? Världen.
Vad sa du?
Vad är det senaste från Varpa-världen?
Nej, men de håller säkert på att fundera på hur de ska klara vintern. Men det kommer en sommar också.
Ja, Tommy. Vad var det som hände förra veckan?
Ja, jag är redo för stavhopp.
Ja, nej, det blir inget stavhopp.
Jag är säker.
Ja. Berätta för den som har missat och lyssnar i fel ordning.
Jag drog två lappar och sen blev det ett rysk roulette kan man säga. Mellan de här två lapparna. Ja. Och då valdes stavhopp bort som en av de grejer som jag gillar mest i hela världen. Jag tog fel lapp helt enkelt och det blev hästpolo som också är kul.
Mm, bra. En aspekt av det här som jag kom på igår. Det var inte din tur att dra.
Nej.
Det var Jens tur.
Ja, det. Okay.
Men ingen reagerade. Jag sa fel och alla köpte det.
Just det.
Så Jens skulle haft hästbord.
Men det var Jens som valde färg på lappen, ja. Tror jag.
Jag hade ju valt den andra lappen.
Ja,
det hade varit min.
Jag har ju starten klar här. Sergej Bubka, Jelena Isinbajeva, Miro Salar, Kjell Isaksson. Stavhopp är den kanske mest underhållande friidrottsgrenen utav dem alla.
Bra. Spara den tills Jens drar den senare då. Nu däremot.
Now. Tommy Åström will tell us all about the noble art of horse polo.
Det där är en väldigt talande jingle med tanke på sportens
noble art.
Ja, sportens rykte som miljonärernas sport. Ska återkomma till det. Hästpolo. Jag gillar ju när det är en hel del fysik inblandat, det vet ni som har följt med i den här serien. Och jag gillar också när det finns en lång historik. Och de två sakerna uppfylls här på ett härligt sätt när det gäller hästpolo. De var med redan på de andra olympiska spelen, i moderna olympiska spelen, år 1900. Sen att de togs bort efter 1936, det kan vi återkomma till varför det blev så. Men de var i alla fall med 1900. Och ännu längre tillbaka när vi tittar på ursprunget. En kunglig sport kallas The Sport of Kings. Förstar i Afghanistan, Indien, Persien. Flera tusen år före Kristus. Jag pratade om friidrott tidigare. Flera hundra år före Kristus. Flera tusen år före Kristus. Fältherrarna Genghis Khan och Alexander den Store. De utövade hästpolo. En fysiskt krävande sport, både för ryttare och häst. Hästarna galopperar i regel hela tiden när de är på planen. Och för ryttaren gäller att orka kontrollera hästen, kunna balansera medan man också böjer sig åt sidan för att slå bollen. Dessutom, precis som ishockey och Jens Fjällströms rugby, en kontaktsport. Det är tillåtet att bodychecka sin motståndare genom att trycka undan ekipaget från dess ridväg. Och därför, för att vara framgångsrik i sporten, så måste man ju vara dels en skicklig ryttare, såklart. Men sen också ha en stark och duktig häst och själv vara i mycket god fysisk form. Hästarna tränas från det att de föds till att bli just polohästar. Hästarnas träning inte fokuserar på styrka och kondition som det är för de som sitter på hästarna, utan det handlar snarare om att gymnastisera hästen för att hålla den snabb och rörlig och smidig. Sen kommer det som av vissa kanske blir ett buande, jag vet inte, miljonärernas sport. Det handlar om champagnemingel. Polo Ralph Lauren säger väl en del, det märket. Hästpolo var länge en sport förbehållen samhällets elit. Svindyra hästar, skötsel, svindyra medlemsavgifter. Publiken är tystlåten, utom vid de tillfällen då de på brittiskt maner artigt applåderar varje gång det blir ett mål. Och publiken bjuds givetvis på champagne. Hästpolo, en brittisk gentlemannasport.
Snyggt.
Bravo, bravo.
Ja, frågor.
Bravo. För de som inte är miljonärer så kan man ju gå på en mellannivå av det hela som vi testade på med House of Sports kontoret gänget, nämligen Segway Polo. Inte alls så olikt. Man åker på en Segway och har en hand på styrdelen där, ungefär som de gör med hästarna, och så sedan så en någon liknande poloklubba och så sedan en boll. Brutalt roligt faktiskt, och någonting är värt att testa om man är lite nyfiken och inte vill ge sig på en hästrygg.
När jag hör de här konstruerade sporterna så är det klart jag håller med Tommy om att det är inte dumt med lite vanlig kraftsport. Liksom. Klättra upp på en hästrygg och sitta och slå med en klubba verkar ju rätt skruvat. Och det här med Segway tycker jag ställer undan dem totalt. Alltså, det är ju så konstruerat och korkat så det är inte klokt. Lira en vanlig fotbollsmatch är ju lite kul i alla fall.
Ja, Segwayen kan ju också galoppera, det fick vi känna på några stycken. Galoppera iväg från den. På ett jobbigt sätt.
Men jag tycker det blir bra, Tommy. Jag måste säga, jag var otroligt negativ till när den där lotten drogs. För någonting så punchigt som det här, vet du, det jag gillar inte hästpolo, tänkte jag. Men det här, jag köper det lite grann. Och det är lite distingerat, sånt där miljonärsmingel. Det kan vara kul att bli inbjuden på det någon gång, va? Så man får dricka lite bubbel. Men måste man stanna och se när kusarna går runt där? Jag är ju en hästmänniska i det perspektivet att jag var hästägare, va? Men det är travhästar.
Tommy brukar vurma mycket för sporter som är breda sporter. Här känns det ju som att man pratar smalaste, därför att alla kan inte ens utöva det, även om de skulle vilja det, utan man behövs upp på en rejäl nivå för att man ska...
Nu kan väl ett hästarsel vara rätt så krävande i och för sig, och sen är bredd.
Men jag undrar också, var det verkligen så att Genghis Khan utövade häst på?
Du sa det,
jag sa ju fråga det. Oss. Ja, men det är min research så långt tillbaka jag kunde gå. Jag har ju ringt runt här till Genghis.
Alltså jag gillar ju erfarenhet, men den här som hamnar flera tusen år före Kristus, jag tycker vi kan skita i det.
Men hur ser världskonkurrensen ut? Det brukar vara viktigt för dig.
Ja,
också.
Alltså, den verkar ju ganska tam, tycker jag. Alltså, varför det blir brittiskt, det handlar ju om den brittiska kolonisationen, engelska officerare i brittiska Indien på 1860-talet. Då plockade de upp hästpolon och den spred sig till England. Därför blev England dominerande. Och den första poloklubben kom i England på 1860-talet. Då plockade de upp den här gamla sporten som Genghis Khan hade pysslat med. Så Storbritannien, och det hör man ju nästan så här, Cafferty, alltså det är en brittisk touch på det hela.
Vad slutar en typisk polomatch?
Ja, jag vet inte, faktiskt.
Jag hörde du ingen aning.
Det har jag missat.
Jag ser det i varje fall här. Det finns två poloklubbar i Sverige som det verkar. Så att det är Stockholm Polo Club och Nordic Polo Club. Som båda verkar finnas i Stockholmskrokarna. Så det vill till att man bor i Stockholm med närhet för att kunna utöva.
Det är väldigt stora mål. Jag tror 7 meter mellan stolparna.
Det borde alla sporter ha.
Framförallt, hur ser det här seriespelet ut? Ja.
Och sen en annan grej som jag vet är att de byter sida efter varje mål.
Det borde också alla sporter ha.
Lite stökigt.
Ja. Det är derby helgen igen, har jag hört.
Ja. Hur många avbytare man får.
Ska vi stänga
många hästar i varje fall.
Ska vi stänga polon där. Vad ser du för chanser att polo dyker upp som OS-gren inom närtid?
Alltså det försvann alltså redan 1936. Mm. Och det måste ju, jag vet inte, jag har faktiskt inte tagit reda på vad det beror på. Men kan det redan då ha varit att man tyckte att det var för smal och bara kopplat till elitdelen av samhället? Jag tror det.
Låter som troligt.
Vi stänger det där. Jens, nu är det din tur på riktigt.
En polospelare behöver inte äga flera hästar, så faktiskt. Eftersom man under en match måste byta sin springare några gånger, så kan man dela på häst.
Ja, men då kanske finns en öppning.
Där har vi det.
Nu, Jens drar ny lapp.
Japp, jag har lite dålig erfarenhet av att dra vita lappar. Det var ju vit som jag gav Tommy i förra veckan. Så nu tar jag själv en grön lapp.
Jag tror jag precis tvärtom faktiskt. Men
var det så?
Låt gå för det.
Titta inte på den som du inte tar.
Detta är alltså den, för dig som inte har förstått konceptet än, vilket vore skickligt. Detta är den sport som Jens ska älska mest av allt i hela världen i en vecka från och med nu. Och redovisa vid nästa inspelningstillfälle.
Nej.
Du ser inte alls glad ut.
Nej, men det här måste ju vara något skämt.
Vadå?
Det här är... Vad är sannolikheten? Vi har väl 100 lappar i den där lådan. Det finns tydligen en tvillingsport till hästpolo som heter elefantpolo.
Nej, ny lapp. Nej, det får bli ny lapp. Det måste bli. Nej, men
jag vill veta vilka två föreningar i Sverige som håller på med elefantpolo, så jag tycker vi ska köra.
Det skulle vara rätt intressant att se faktiskt en elefantpolomatch mot ett hästpololag.
Men vi kör bara så här. Elefantpolo är en form av polo som spelas mellan ryttare på elefanter.
Tillbaka med den då, eller?
Nej, tillbaka.
Den. Nej, i med den.
Utövas huvudsakligen i Nepal.
Jag tycker Jens ska åka dit och snacka med
den. Jag går på en vit lapp. Jag fick ett tips om att det var bättre.
Stavhopp. Ja, elefantpolo är tillbaka i lådan.
Hur resonerar du när du skrev elefantpolo där?
Nu snackar vi. Här gäller det att vara stark, kan jag säga.
Styrkelyft!
Ja!
Ni föredrar det framför elefantpolo.
Alltså här kommer bara, vad du säger styrkelyft, så börjar ju dopingämnet komma bara snurrande för mig medan Tommy...
Tar du den nu då? Så du inte kastar tillbaka den?
Nej, men absolut. Visst gör jag det.
Kan du skillnaden på styrkelyft och tyngdlyftning spontant?
Nej, jag skulle ju till och med tro att det är samma.
Det är det inte.
Är det inte det?
Det är det enda jag vet.
Okej.
Okay. Jag vet inte varför.
Ja, då ser du.
Styrkelyft är väl knäböj, bänkpress och marklyft.
Jag undrar, jag tror du har bänkpress in i det hela också.
Mm. Ja,
men jag sa alltså, du sa det? Ja. Frivändningen har du. Nu är jag med kroppen här. Det här är ju faktiskt sånt som man håller på. I varje fall jag håller på träning.
Tyngdlyftning, det är ryck och stöt och så. Det är inte samma sak. Alltså, okay. Som är på OS-programmet, tyngdlyftning.
Nu blev han mindre glad.
Men så styrkelyft var.
Men det är tre grejer som du känner igen från din egen träning. Det är alltså marklyft, bänkpress och knäböj.
Okej, ja, men det här är ju...
Alltså, Niklas Wikegård håller på med sånt här, tränar och har sig, va? Och han hör om att han har gjort 83 burpees, eller vad det heter, burps. Och jag trodde att han... Jag krävde att han skulle banda en gång till, för jag tror han hade rapat. Så får du läsa om det. Han skulle hylla vissa grejer, hylla sig själv då, för att han hade lyckats med det här träningsmomentet då, så bra på tisdagen eller vad det var. Och då stod jag, vad fan, har du stått och rapat så här? Det går ju. Nej, det här med träning är inte min grej.
Nej. Och elefantpolo är inte Jens grej, och styrkelyft återstår att se. Så kan vi sammanfatta det med. Nästa vecka, styrkelyft, kärleksbombas av Jens. Vill du hjälpa till, hör av dig till Jens på Twitter. Vi finns också på Twitter för övrigt. Då heter vi Sporthuset. Dagens Fishboys-tips. Medan du håller på att pilla med din telefon där för att få fram vad som antagligen är dagens Beach Boys tips, Tommy, så kom jag på en sak som vi skulle säga först av allt som jag har glömt.
Ja.
Vi kan inte lova någonting, men vi hoppas på att vi kan bli en del av Musikhjälpen i december. Vi försöker dra igång en auktion. Vi behöver bara få med oss Sveriges Radios goda minne. Det lär vara en formalitet, vi har haft lite kontakt med dem och sådär. Men då är tanken att man ska kunna lägga bud på det här, och vinner man auktionen så kan man få en liveinspelning av Sporthusets podcast och kanske rent av lite bordshockeyturnering med kommentering av Lasse Granqvist eller något i den stilen. Nu lovade jag någonting som du ryckte till av, Lasse, men så får det
bli. Nej, ja, det låter kul. Mm.
Vi återkommer i frågan när det blir läge, men det är under december månad som man kan lägga bud på detta, och så hoppas vi att vi kan dyka upp på din arbetsplats eventuellt där i januari, februari någon gång. Nu, Tommy!
Beach Boys. Tipset. Ja. Fortsätter i kronologisk ordning. Och det är bara, alltså, ett tag så trodde vi att det skulle inte kunna gå, men det bara fortsätter. Ja. Succén. 13:e Beach Boys-året 1973. Vid den här tiden har ju Beatles, som startade samtidigt som Beach Boys, redan lagts ner. Och Beach Boys fortsätter oförtrutet. 19:e studioalbumet på 13 år. Och det heter Vet du det, Björn? Du var faktiskt inne på det albumet en gång, apropå EM-kvalet i fotboll, som inte gick så bra.
Holland.
Bra.
Ja, inspelat i Holland.
Just det. De åkte till Holland, Bishpet, för att få ett miljöombyte. Men en av de främsta anledningarna att de åkte dit var att försöka få Brian Wilson ur sin depression. För att få honom på banan, så att säga.
De har saker för sånt i Holland.
Ja, just det. Så, och vid de fick kämpa vid tre tillfällen för att få honom på planet. Nej, men det är faktiskt inget att skratta åt. Det är tragiskt. Alltså. Brian är riktigt illa vid den här tiden. Men lillebror Carl gör ett kanonjobb. Och håller ihop det här. För jag tror att Brian åkte till Holland och blixtsnabbt hem igen. Så de höll på i Holland och satte ihop det där. Det blev väldigt väl ansett album. Elvis Costello har rankat det som det bästa genom tiden av alla album, alla kategorier. Jag vet inte vad det säger. Oj. Rolling Stone Magazine hade det som årets album, tyckte de. Ett av årets album i alla fall 1973. Men de kom hem utan en hitsingel. Inte bra. Men när de pratade med förlaget där. Vi har ingen hitsingel. Så det fick de göra i USA ändå. Då fick de ringa Brian ändå. Brian, vi har ingen hitsingel. Gör något. Han låg ju i sängen och hade depression. Och dessutom stort kokainmissbruk.
Ja. Allt är det något.
Men ändå så syr han ihop det. Genom att helt enkelt ge dem råd via telefon. Så hittade han en gammal låt som han liksom inte hade gett ut riktigt. Eller han inte gett ut den. De har påbörjat den tidigare. Och så sa han, vi kan slipa till den här. Så hade de sin hitsingel som heter
Sail on Sailor, va?
Bra. Sail on Sailor. Som då blev ytterligare en hitsingel, alltså. Brian via telefon. Gör så här och så här. Nu tillbaka till sängen.
Mm. Ja, under kokainmissbruk också. Det är ju faktiskt imponerande gjort, måste man säga.
Det är som uppmuntrat i doping. Mm.
Ja. Det är ändå väldigt driftigt att konsulta.
Ja, imponerande.
Bra, vi lyssnar på den i en vecka. Vi tänker på styrkelyft. Vi håller koll på alla möjliga saker och hoppas att Claes Elfsberg får tillbaka jobbet.
Bra! Ja. Beach Boys tipset, Spotify.
Ja. Bejublade Beach Boys.
Hej, hej.
Hej.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olav Reffelfelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.